Hej och välkommen till Norrländska trädgårdar.
Hej hej.
Podden för dig som odlar i de högre zonerna. Idag testar vi något nytt att spela in via mobilen, vilket också gör det möjligt för oss att åka runt.
Mm. Ja, till trädgårdar.
Precis.
Just riktiga trädgårdar.
Riktiga trädgårdar, inte bara de som finns i fantasin. Nu börjar jag tänka på en bok.
Ja.
Ja, men just nu så sitter vi ju i Kusmark.
Ja, i Bönens trädgård som ligger i Kusmark i Skellefteå i Västerbotten. Mm. Och det är en trädgård som är inspirerad och designad utifrån Martin Lönnebos Frälsarkransen.
Ja.
Alltså ett armband som används för kristen meditation,
ja,
kan man sammanfattningsvis
säga. Precis.
Det är en väldigt fin trädgård och den är så fin så att jag faktiskt gifte mig i den.
Ja.
Ganska exakt där, nu pekar jag rakt
ja,
fram.
Ja, precis. Där bland blommorna.
Ja, ja. Precis. Mm. Exakt så.
Ja. Ja, men det är en fantastisk trädgård. Jag gillar den här idén att det är som ett litet trädgårdsrum för varje pärla.
Mm.
Och så har alla pärlorna, nej inte alla pärlor, men många av dem har olika färg.
Mm.
Mm. Det är många vita pärlor.
Mm.
Och det är fint.
Och jag tänker att fall det här ut bra nu att kunna spela en ljud så här, då tänker jag att vi också ska göra ett poddavsnitt med våran jordvän Anna-Lena som
ja,
är trädgårdsmästare här i sommar som kan prata och berätta om varenda pärla
ja, men,
och växterna
gud,
och alltihop.
Det blir perfekt.
Ja. Så vi håller tummarna för det.
Yes, det gör vi. Men idag ska vi inte prata om den här trädgården alltså.
Nej.
Och lite som jag sa, jag började tänka på en bok. Och det är ju faktiskt det vi ska prata om idag. Böcker,
ja.
Trädgårdsböcker.
Trädgårdsböcker.
Ja. Och jag vet att du, Thea, är ju en bokfantast. Du läser väldigt mycket.
Jag läser väldigt mycket.
Ja.
Och jag gillar att köpa böcker.
Mm.
Vilket fall jättedåligt ihop med att jag också förespråkar en minimalistisk livsstil där man inte ska äga särskilt mycket grejer. Jag tycker att det konsumeras och ägs alldeles för mycket saker.
Fast jag menar en bokhylla?
Ja, ja. Jag som utväxt ur min bokhylla.
Ja, jag förstår det. Men det är ju fortfarande att det är böcker. Det är ju som en annan sak än prydnadsgrejer.
Ja, jo i och för sig.
Och en bokhylla fyller du med böcker och så är det inte så mycket att damma och sånt där. Och så fyller du en till bokhylla. Och så köper du väldigt mycket second hand.
Ja, det är ju så jag gör för att liksom trilla runt min egen livsprincip att handla second hand och även då gärna böcker.
Mm.
Och så motivera med själv med att jo, men det är, då är det lite mer giltigt och gångbart på något vis.
Ja.
Jag vet inte om det egentligen är så, men det känns bättre i alla fall.
Ja.
Så jag har med mig lite trädgårdsböcker. Och jag har lagt upp dem i lite teman.
Mm.
Jag kallar det här trädgårdsböckerna i mitt liv, faktiskt. Genom mitt
fantastiskt
liv, kanske.
Ja.
Måste säga. Och då har vi den första högen här.
Ja.
Där. Jag har lite så här fältfloror.
Mm.
Gamla sådana.
Och jättefina bilder.
Ja, precis. Det här, det var de första böcker. Inte kanske just då exakt de här. Men både min farmor och mormor var lärare.
Ja.
Så att när jag växte upp då fanns det såna här böcker i deras bokhyllor.
Mm.
Och även hemma hos mamma och pappa fanns det ganska mycket naturböcker.
Mm.
Och jag tyckte så ofantligt mycket om att titta i de här böckerna. Jag begrep väl kanske inte så mycket av
nej,
latinska namn och så.
Nej.
Men jag tyckte om att titta och jag minns att jag faktiskt också gick runt och tittade på de blommorna som fanns på ute.
Ja, ja. Och leta liksom.
Ja, liksom vad heter faktiskt den här?
Ja, vad roligt.
Vad är det för någonting? Så jag lärde mig liksom namnen på de vanligaste blommorna. Det var jättekul. Jag lärde mig läsa när jag var 5.
Så att, oj!
Jag hade ganska det var liksom ett bra träningsmaterial.
Ja. Jo. Lagom mycket ord.
Ja, men lagom mycket ord. Och sen så fanns det också, nu är inte det den här boken, men jag har en jättestor bok i knät som heter Allt om trädgården som får representera någon sån här en slags uppslagsverk om allt om trädgårdsskötsel. Alltså de här har ju funnits i alla tider i lite
precis,
olika.
Den här är av Marie och Björn Hansson, ja. Och de har skrivit jättemånga bra böcker. Ja. Jag tycker om väldigt mycket som de har skrivit. Mm.
Jo, och det här var ju också en sån, den här varianten fanns också i mitt föräldrahem och det, ja. Den tyckte jag också jättemycket om att titta i, för det var ju jättemycket bilder. Mm. Och sånt som ja, men jag aldrig såg där jag bodde, för jag förstod ju inte riktigt skillnaden mellan där vi bodde och Skåne. Det
är nej, men
de här bilderna är tagna kanske?
Ja, jag skulle säga det är kanske inte Skåne, men då är det i alla fall mellan Sverige.
Ja, ja.
Fast nu ser jag ju typ bara Buxbom och sånt där som är typ mer Skåne än här.
Vi gissar att man kanske på sin höjd har åkt till, kan man åka till Gävle på sin höjd alltså.
Ja, jag tror inte det är bilder i den här boken från Gävle. Nej, men, nej. Ja, mm.
Men de kanske tänkte på
Gävle. De kanske tänkte på Gävle när de fotade.
Nej, men det fanns jättemycket bilder och jag tyckte det var så himla fint. Och jag tittade och jag tittade. Ja. Och fantiserade och drömde om de här platserna. Jag tyckte om att hitta på historier om de här bilderna. Och liksom, vem bor där? Vad händer där? Jag tyckte det var jätteroligt. Jag var ganska fantasifull som barn.
Jag skulle säga att det är det ju fortfarande. Men ja.
Sen när vi gick i skolan, nu håller jag in i en bok som heter Ut i naturen. 600 svenska växter i djur och färg. Det här är ju som en liten
skolflora.
Ja, precis. Så, djur och växter.
Ja.
Den här är från 93. Så den är ju nyare än när jag själv gick. För då minns jag att när jag gick i skolan på lågstadiet fick vi ett tunnare häfte som jag tror handlade om svensk skog. Jag gissar att det var Assi Domän eller något sånt där. Något skogsbolag. Ja. Men den tyckte jag också så himla mycket om. För det var bilder på olika träd.
Ja.
Det var bilder på vanliga svenska djur. Alltså jag tyckte den var jättefin. Sen där satt jag och tjuvläste jättemycket när jag egentligen skulle göra annat. Jag tyckte att det var så fint och roligt att lära mig om det här.
Jag vet att lärare ofta blir väldigt upprörda när man tjuvläser böcker.
Väldigt märkligt faktiskt.
Oj, oj, oj.
När jag själv lärare då skulle ju inte alls uppskatta att elever sitter och tjuvläser.
Nej,
men
gud,
se till att de får läsa istället.
Jo, det är bra.
Så. Men det var min start på trädgårdsböcker. Sen hade jag livet rullat på och jag hamnade väl egentligen i, vad kan vara, runt 30 när jag hade hus och barn och liksom började fundera mer på trädgård igen.
Så här lite mer, inte bara drömma om vilka som bor där. Nej, utan faktiskt göra en egen.
Ja. Och då blev det ju lite mer, oj, så fick jag sträcka mig här utan att ramla omkull. Då har jag med mig tre böcker som får representera det. Där är det då först och främst John Seymours Bibel, Självhushållning.
Ja.
En handbok, en idébok.
Oj.
Den här är jättegammal, den första upplaga.
Ja.
Vi ska se. Den gavs ut första gången i Sverige 76 kom den ut i England och sen kom den ut 79 i Sverige. Den här är tryckt 82.
Ja.
Och den här boken läste jag jättemycket. För att just när jag kom in i odling igen, då hade jag någon längtan efter att sluta lönarbeta, få vara hemma och försörja mig själv och liksom inte behöva bry mig om världens beskaffenhet. Jag var ganska trött vid den här tiden i mitt liv.
Ja.
Men jag kan ju säga så här, att om jag skulle ha följt alla råd i den här boken och dragit igång ett självförsörjande, då hade jag blivit ännu tröttare. Självhushållning är ju väldigt arbetsamt.
Det är ju det. Ja.
Och jag tror att jag tror jag stannar på mitt lönarbete.
Ja, det är ju ganska praktiskt. Jag och en vän var ute i Rismyliden igår. Och då satt vi där och tänkte lite grann hur annorlunda livet såg ut. Rismyliden, för de som inte vet, är nybygge. Fast
Ett restaurerat
nybygge från, är det 50-talet? Nej, det måste vara äldre. Början på 1900-talet. Något sånt. Och det är ju jättemysigt att sitta där och fantisera och så. Åh, där har de potatisen och där har de... Det blir så väldigt romantiskt.
Mm.
Och sen när man tänker efter, hur hårt arbete var det egentligen?
Ja, precis.
Sjukt hårt. Och sen är ju också grejen med så här självhushållning, när du läser i den här boken. Då tänker du att du ska göra det själv.
Mm.
Du.
Mm.
Och som man bodde då, då var det så här, ja... Då är det ju liksom husbonden, matmorn, pigan, drängen, barnen och alla gör ju.
Så att precis.
Det blir en annan sak.
Ja, och sen har man någon gammal farmor som sköter alla barn.
Precis, precis. Mm. Och det är det som saknas ju. Vi kan inte vara ensamma icke-lönarbetare.
Nej,
det är alltså mycket enklare.
Det saknas ju några personer.
Det gör ju det.
I den ekvationen.
Ja, ja.
Men det är ju folk som är tappra och kämpar på ändå.
Absolut. Och man kan göra så mycket för att liksom... Ja. Ja, men odla sin egen potatis, ja, men ja. Då har du ju vunnit mycket.
Precis. Mm. Så att nej, men den här har läst jag mycket då och, ja. Och drömde om. Och sen så läste jag Skillnadens trädgård av Sara Bäckmo, som ju kanske var något mer i kontakt med verkligheten.
Ja.
Sen är den ju också anpassad efter svenska förutsättningar, det ska jag säga. Ja. Att John Seymours bok är ju baserad på... De första upplagorna är baserad på engelska förutsättningar. Sen de nyare översättningarna, där har man anpassat det till Sverige så att de funkar bättre.
Ja, det är ju bra.
Men Sara Bäckmo, hon odlar ju någonstans i zon 3.
Ja, jag tror det är zon 3.
Ja.
Lite söderut, ja, där precis. Är det ju.
Men här fanns det jättemycket tips och idéer.
Mm. Mm.
Jättemycket om grönsaker och hur hon har gjort för att på ett enklare sätt... odla hela året. Och hon har, jag skulle vilja säga att hon har gjort ganska mycket för Sveriges inställning till att odla.
Ja.
Det blev något annat av det, för hon vågar pröva nya grejer. Hon är ju inte trädgårdsutbildad, som jag förstått det. Det är nog bra.
Jo, men jag tänker också att vi trädgårdsutbildare så här, men varför gör du så där?
Mm.
Och kan inte riktigt tänka, hur var det innan? Mm. Inte alla i alla fall. Jag försöker hålla mig så pass jordnära att man tänker, jaha, det gör så.
Mm,
lär man sig själv så är det ju en helt annan process.
Mm.
Och det kan ju vara mycket bättre att liksom, vad heter det, att men när du ska skriva en bok och berätta och visa, så här gjorde jag, steg ett. Eller egentligen steg noll.
Mm.
Så,
ja. Jo. Så den har jag kikat på. En massa. Sen har det kommit en ganska ny bok här.
Mm.
Som jag har börjat läsa. Jag vet inte om ni läser den riktigt klart. Odla kallt av Therese Lindén och Johannes Wetterbeck. Som ju är personerna bakom konceptet Farbror Grön.
Ja.
De odlar i Västerås. Det är ju inte heller riktigt här.
Nej. Jag brukar vara ner till Västerås i början av mars.
Ja.
Och då blommar det.
Exakt.
Och så här, eller hur?
Ja. Precis. Jo.
Ja.
Men de har lite i alla fall anständigheten att skriva. för den här boken handlar ju om att driva upp blommor och grönsaker i som är kallsådda, så att så på vintern och spara tid och energiutrymme. Och de skriver också när de säger, men vi börjar i december, men du som bor i den här ska nog vänta och avvakta lite. Det är jättebra. Tack för det. Att ni liksom tänker på oss som inte bor där ni bor.
Precis.
Men den är bra. Jag tycker att den kanske är den bok som jag har läst som handlar om att kallsås där som har varit mest... Det är mycket bilder, det är väldigt tydligt förklarat. Man förutsätter inte att folk vet en massa grejer. För det kan jag ju tycka i odlingsböcker. Att det finns alltså det är frågor som du inte får svar på.
Nej. Och det tycker jag även så i Saras bok.
Mm.
Så är det också väldigt mycket bilder och liksom förklaringar. Och det är ju lättare att förstå när det är bilder
precis.
Med.
Jo, jag tyckte de här är bra.
Ja.
Så att jag skulle ju vilja... Det har vi ju nämnt i andra poddavsnittet. Alltså det här med att kombinationen av att vara lärare och gilla trädgård, den är ganska vanlig.
Ja.
Men det är också ganska vanligt att lärare inte riktigt har tid med sin trädgård som de skulle behöva när det är som mest intensivt. För då är skolan också väldigt intensivt.
Ja, så är det.
Igång.
Jo.
Jag skulle väldigt gärna bli bättre på kallsådd, för jag tror att det skulle spara tid och energi.
Det, jo.
Och jag ska upp med växthustunnlar hemma. Jag har 3 stycken. Mm. Som jag tänker att får jag bara snurr, får jag igång dem där och liksom utrymme att vara på med kallsådder så tänker jag att det kan hända spännande grejer.
Ja.
Så att det blev mitt nästa steg i odlandet. Sen har jag med mig böcker som faktiskt handlar om att odla.
Ja, men visst.
I norra Sverige. Ja. Ja. Och då har jag först och främst en klassiker som heter Trädgård i norr. Det hårda klimatets trädgård.
Ja.
Av Allan Karlsson och Stig Lundberg.
Det där var faktiskt min första trädgårdsbok.
Jamen.
Som jag vann när jag var, kan jag ha varit 10 eller 12 år. Mm. Och alla skrattade för att jag liksom fick en trädgårdsbok. För jag var ju ett barn. Och jag tyckte så här, det här var ju jättebra.
Ja, ja, ja.
Mm. Så att jag blev jätteglad och den där har jag läst.
Mm. Den kom ut 1970.
Mm.
Det här är en gammal bok. Den gavs ut 5500 exemplar 1970. Och sen tryckte de om den 73 och då kom det ut 6000 ex.
Ja.
Så att, vill man ha tag på den här då är det ju antikvariat och grejer som gäller. Den är ju gammal men jag har tyckt om att läsa den. Jag har tyckt att det har varit lite vördsamt nästan.
Ja men precis, och ska man vara liksom, vi har inte så många böcker som handlar om trädgård. Nej, här uppe. Precis. Så det är inte jättesvårt urval.
Nej, man får värda dem man har.
Man får det. Och den där är det lite mindre, det är ju inte färgbilder i den.
Nej, det är väldigt mycket text.
Det är väldigt mycket text. Det är mer, alltså det är en väldigt, kan man säga, faktatung bok kanske.
Jo, det är inga så drömmar och liksom.
Nej, det är det inte.
Nej, utan det är the hard facts om att odla i norr.
Mm.
Sen så kom Maria Sandströms bok Trädgård i kallt klimat.
Ja.
Jag tror att den kom ut 2003. Ja, det stämmer. Mm. Den är ju också slut på förlaget men finns ju att hitta.
Men hon har ju gett ut den en gång till.
Jo, och då är det. Då är den tjockare.
Då är den tjockare. Ja. Den innehåller ännu mer. Den, jag tror jag har bägge faktiskt. Mm.
Jag trodde att jag hade bägge. Jag varit lite fundersam. Jag undrar om jag lånar ut den till någon.
Ah.
Ingen aning.
Så kan, ju.
Så kan det vara.
Ja.
Jo, det är min mamma som har den.
Nämen.
Mm-hmm.
Jaha. Mm-hmm. Ja.
Då törs jag inte svära på när den kommer ut nästa omgång. Men det
är nyare.
Ja.
Det är ju inte så jättemånga år sedan. Vilket är så här, det kanske bara är 10 år sedan.
Ja. Men den finns en nyare variant och den är tjock och fin. Och den innehåller egentligen all information som jag tänker att vi så här långt har pratat om att odla.
Ja, men precis. För att där hon går igenom både lite så här fakta om de här växterna trivs här. Det är många växtlister.
Mm, väldigt mycket växtlister.
Med zoner och allt sånt.
Ja,
och
gediget gott arbete alltså.
Verkligen. Den där är väldigt, väldigt bra.
Jo, den är jättefin.
Mm.
Det finns också med zonkarta och grejer.
Ja.
Sen ska man ju säga så att nu har de ju börjat pilla i det där med zoner och ändrat
det har de.
Beteckningen och så.
Ja, och det är ju, klimatet blir ju varmare.
Jo.
Och det märker vi ju av. Och jag tror att söderut märks det av med att det är torka.
Mm.
Här uppe har vi inte torka, men vi har tidigare vårar, varmare vårar och lite längre höstar.
Precis.
Mm.
Sen har jag en bok som jag inte har med mig. Jag har inte köpt den än. Utan jag brukar låna den på biblioteket väldigt ofta.
Ja.
Den heter Våra älskade trädgårdsrum i norr av Laila Karlander.
Ja.
Den kom ut 2014 tror jag.
Ja. Ja.
Och den handlar om Norrbotten.
Mm.
Där hon lever och bor. Hon bor i Luleå och har jobbat mycket på handelsträdgård. Men jobbat, som jag förstår det, på lite så här snok-googling. Nu bedriver hon upp mycket planter hemma och säljer. Och så har hon också skrivit den här jättefina boken som handlar om 15 trädgårdar i Norrbotten som hon har åkt runt och besökt.
Ja.
Och den är ju som en blandning mellan en faktabok och en
Ja, intervjubok nästan.
Ja, ja. Och inspirationsbok. Alltså, ja. Det är ju också ja. Lite poetisk text ja. Vissa partier.
Ja.
Sådär.
Ja.
Hon tycker väldigt mycket om norrbottniska trädgårdar och det, mm. det märks. Den är jätte, mm. jättefin
det är att läsa. Ja.
Sen är det mitt senaste bokköp här och det kanske mm. på ett sätt är den finaste trädgårdsboken någonsin har hittat.
Oj!
Ja. Jag skulle hämta blå fula plastlådor
ja.
Hemma mm-hmm. hos en försäljare. Som, för jag tänkte att de där var lagom storlek att ha när man ska föröka ja, men jordgubbsstickringar mm. och sånt där. Det är ja. Lätt att flytta och mycket, mm-hmm. En stor back blir så tung.
Ja, det blir de.
Ja, ja. Så jag får dit och skulle bara hämta dem. Men hittar ju då hade de ju ställt ut en massa loppisböcker.
Oj, oj.
Så jag kikade lite sådär. Ja, det ja. Var ju någon... Några trädgårdsböcker. Mm. Och så tänkte jag, nu får du skärpa dig. Men sen följer min blick på denna bok som heter Äng. Av ja. Tony och Claes Levenhaupt. Och den här är skriven 1989.
Mm.
Och den innehåller allt man någonsin hade kunnat...
Åh, vilka bilder.
Vela lära sig om hur man skapar och sköter och underhåller en äng. Men det är också helt fantastiska bilder på, ja. På ängsväxter, gräs, lite fina bilder med diktstrofer. Alltså det... Lite latinska namn.
Mm.
Otroligt fina bilder på äng från olika miljöer.
Ja. Jag tycker äng är så häftigt för att det är så... Alltså det finns ju inte bara en slags äng.
Nej, det gör ju inte det. Och det går de också igenom. Att,
ja.
Ja, men, att det finns verkligen olika typer av äng.
Mm.
Och hur man har använt dem och hur de har sett ut.
Mm.
Jag är helt fascinerad av den här boken. Jag tycker att den är så otroligt fin. Och jag vet inte, jag tänker att för 10 år sedan hade jag nog inte varit så intresserad. Jag vet inte vad det är som har hänt. Jag tror jag kom in i någon tantperiod i mitt liv.
Kanske det.
Då jag ja. Blir helt... Kan sitta i timmar och titta på fina bilder av,
ja.
Av äng och små... Vad kan det där vara då? Någon liten orkidé av något slag.
Mm.
Så. Jätte, jättefint.
Ja.
Så att den här får liksom kala in tillsammans med mina trädgårdsböcker som handlar om norr. För är det någonting som norra Sverige faktiskt ändå har haft en del av så är det ju äng.
Ja, det är det ju verkligen.
Ängsbruk, myrängar.
Ja. Ja.
Havsängar, alltså det har betytt saker för människor som har bott här.
Mm, mm.
Och det är liksom en naturmiljö som många har erfarenhet av. Det har ju inte varit så inne med äng.
Nej, nu är det ju däremot
nu
det.
Nu är det det.
Ja, nu sås det ju ängar hejvilt. Ja, och jag tycker det är jättefint.
För biologisk mångfald och annat.
Ja, det är väldigt tråkigt att se när det kommer in lupiner i dem.
Ja.
Jo. Jag blir lite upprörd att ingen är där och snabbt lupin. Bara... Ja, precis.
Mm.
Ja.
Jag vet inte. Ja. Och sen min nästa lilla hög, den hade ju egentligen kunnat bli hur stor som helst. Men jag tog med mig 2.
Ja.
Och det är böcker som handlar om trädgårdar ur ett alltså lite mer andligt perspektiv.
Mm.
Då är det Gröna själar och andliga trädgårdar av Pia Mattsson och Esther Sorry.
Mm.
Som handlar om olika trädgårdsmänniskors tankar om vad trädgården liksom har för betydelse för välmåendet.
Mm, mm.
Lite andliga frågor.
Mm.
Existentiella frågor.
Och vilken härlig bild det där var.
Jo.
Någon ligger bara på en gräsmatta med...
Ja, stirrar rakt upp.
Ja.
Nej, ja. Alltså den här är jätte, jättefin.
Mm.
Och för mig som tycker att trädgård är ganska andligt och tycker att det, ja, men mycket illustrerar väldigt mycket av det jag tänker om livet och existentiella frågor, så ja, de här gillar jag skarpt.
Ja.
Sen är Pilgrimsträdgård, som är skriven av Gabriella Mellergård och Garbis H. Sarafian.
Mm.
Som också handlar om hur man liksom hittar stillhet i naturen och ja, men sinnesfrid ska jag säga, på lite olika.
Ja.
På lite olika sätt. Det handlar mycket om trädgårdsrum och att liksom hur, ja, men lite som är temat i trädgården vi sitter nu.
Ja, precis, precis, det var det jag tänkte.
Trädgårdsrum med
en eftertanke.
Ja, och liksom ett tema som ja, där du ska tänka kring vissa frågor på ett ja, men lite riktat sätt.
Mm.
Jättefina.
Mm, verkligen.
I den här är det också en del bibelcitat, men jag tänker att det kan man ju strunta i om man inte känner sig religiös på det sättet.
Ja.
Det är ändå en jättefin bok som, alltså, om man vill ja, men, fundera på livsfrågor i trädgårdsmiljö, så är det bra.
Mm.
Så det var min lilla hög.
lilla
hög, ja. Jo.
Ja.
Men ja, sen växlar det väl kanske lite grann, tänker jag, vilka trädgårdsböcker man gillar i olika perioder av livet. Åtminstone har det ju varit så,
ja,
för mig.
Så blir det ju, ja.
Och man lär sig nya grejer och man... Jag märker att lite beroende på vart jag är i mitt trädgårdsskapande så köper jag en viss typ av böcker. Alltså,
ja, det märks ju.
Jo, men...
Ja, men och det är ju klart, det är ju helt logiskt att det liksom blir det.
Mm.
Det, ja.
Trädgårdsstam är jag väldigt sugen på.
Ja,
de sådana böcker märker jag börjar leta sig in att fundera på.
Ja.
Får vi se.
Mm.
Har du några boktips?
Jo, men det har jag. Nu har ju inte jag varit så eftertänkt att jag liksom plockade med mig de här böckerna är jättebra. Men jag har några boktips ändå. Bland annat så tycker jag, nu, mina böcker använder jag ju, jag är så tråkig, jag hinner ju inte läsa böcker. Och jag blir också väldigt trött så fort jag börjar läsa. Så då somnar jag istället.
Mm.
Jag har lyssnat på en bok nu som handlar om att inte gräva.
Mm.
För det kan jag däremot göra. Mm. Jag lyssnar på böcker, så mina böcker är mest på Storytel.
Mm.
Eller någon annan liknande app där man kan lyssna på böcker. Vi är ju inte sponsrade av någonting, så vi kan egentligen säga vad vi vill. Ja, och det är det, och så är det poddar. Men en bok som jag har läst ganska mycket ändå, det är Trädgårdens rum av Heidi Palmgren. Och jag kommer inte ihåg vad hennes... För de är två som har skrivit den boken, är jag ganska säker på. Men den är väldigt bra, och den är ju väldigt, alltså, trädgårdsdesign. Mm. Och går igenom, ja, men som att man bygger ett hus, så bygger man en trädgård.
Mm.
Och så tänker vi väldigt mycket när vi designar att du tar golvet, du tar väggarna, du tar taket. Och så går ni igenom alla de olika detaljerna och så. Och sen är det ju, ja, självklart, den är ju fokuserad på Skåne. Och liksom söderut där. Men det spelar ju ingen roll när man pratar om de delarna.
Mm.
Att liksom golv, ja, gräs, perenna rabatter, grus eller stenläggningar. Det spelar ju som ingen roll om vi pratar bara ren fakta.
Mm.
Och det är ju de tar ju inte upp den här växten och den här på så många olika ställen. Självklart förklarar de vilka växter som är med på bilderna. Sen så gillar jag verkligen Maria Sandströms bok. Mm. Den tycker jag om. Och jag tycker om liksom den nyutgåvan på den.
Mm.
För att den är, ja, men, den är egentligen ganska lik Trädgårdens rum. För den går också igenom de delarna. Men då har den ju också det, liksom det
Norrlandsfokuset.
Mm. Det har den. Men den bok jag började prata om var den här Att inte gräva. Jag ska ta reda på vad hon heter. Jag har inte skrivit ner det, det skulle jag ha gjort. Hon som har skrivit den. Och den är, det är en väldigt bra så här, grundbok.
Mm.
För där hon går igenom varför man inte ska gräva i trädgården. Och där handlar det ju lite mer om att, ja, men, vända på jorden i rabatter och sånt. Mm. Och det kan jag hålla med om. Sen tar hon upp lite sån här, fast vid det här tillfället måste du gräva och vid det här tillfället måste du gräva. Jag blir lite så här, ja.
Det var ganska gammal.
Det är ändå, ja precis. Och jag kan känna det också. Ja, du kan rensa ogräs med en grep.
Mm.
Fast jag tycker det är mer effektivt att ta en spade.
Mm.
Och sen så tänker jag att det är ju lite skillnad på att lyfta på jorden. Alltså du liksom bara lyfter upp det och gör det löst. Än att ta upp och vända på jorden och liksom riva strukturen.
Mm.
Så att jag tänker att det är inte riktigt samma sak att stoppa ner spaden och vicka jämfört med att vända den helt upp och ner.
Mm.
För det tror jag aldrig vi brukar göra när vi tar någon trädgårdar.
Mm. Kan det vara odla utan spade?
Ja, men det är
Bella Linde.
Mm. Yes, ja.
Oh, den finns på, hade du lyssnat på Storytel?
Ja.
Ja, BookBeat tittar jag den på.
Ja.
Den jag har läst, undrar om det är den jag har läst, eller hon har ju skrivit fler böcker om det här och poddar ganska mycket. För jag lyssnar också jättemycket på trädgårdspoddar.
Ja, ja. Och jag tänkte på dig när jag läste den här boken, eller lyssnade på den, just för att det liksom är techodling.
Ja.
Och det är så här, men det är ju fantastiskt med techodling. Så att det är väldigt bra hon går igenom. Hon går igenom många olika varianter på det. Mm. Och en del så här, ja men det var, jag tror det var kompost. Att täcka med kompost, då ser det inte ut som att du täckodlar.
Mm.
För det är så likt jord.
Mm.
Så att det kan ju vara tips för den som tycker att gräsklipp är fult.
Ja, så att det ser stökigt ut.
Ja, precis. Nej, men hon är bra, hon är väldigt grundlig. Hon pratar väldigt mycket om liksom så här gör du när du sår. Dra en fåra så här, stoppa, vattna först. Väldigt... Jag skulle säga en väldigt bra liksom, grundbok för trädgård.
Mm.
Vilket också kan göra att jag zoomade ut lite på den. För att jag kanske redan vet hur man sår.
Mm.
Men en bra bok för liksom, de grunderna.
Mm.
Mm.
Mm, jo, nej, men hon är jättetrevlig att både läsa och lyssna till. Hon är väldigt bra. Har hon läst in den själv?
Jo, hon har läst in den själv.
Hon är en väldigt trevlig röst att lyssna på.
Ja, ja.
Lite sövande.
Lite sövande. Ja. Lite sövande.
Och lyssna lite i sjok kanske.
Ja, jag tror att det skulle vara... Ja. Jag brukar ju lyssna när jag jobbar.
Ja.
Och jag tänker att för att då sysselsätter jag händerna och så kan jag lyssna. Men jag märkte att hennes bok zoomar jag ut. Och det tror jag också. Det har både med att hon har lite sövande röst. Och så handlar det om saker som jag vet hur man sår. Så då börjar jag tänka på annat och så efter 5 minuter, nej shit, var är vi nu? Men det kan hända även om jag läser en vanlig bok med text.
Mm.
Jag kan fortsätta läsa och så kan jag zooma ut. Och sen efter ett tag så här, nu har jag bara titta på texten liksom bokstav för bokstav utan att läsa.
Så jag gå tillbaka.
Ja, precis.
Läsa om.
Ja.
Oh. Nej, men det finns ju jättemycket bra trädgårdsböcker.
Ja, det finns det. Jag
har bläddrat i men inte köpt och supernoga läst den stora skogsträdgårdsodling.
Oh, ja.
Och det är Philip Weiss som har skrivit den.
Ja. Ja.
Det tror jag ska bli ett vinterprojekt för mig
att
läsa igenom. Jag är ju väldigt sugen på skogsträdgård och permakultur och sådana grejer.
Ja, men det känns som ett väldigt avslappnat sätt att odla. För att det liksom blir väldigt mycket, det sköter sig själv.
Jo, och det funderar jag mycket på i kombination med ganska det med att också jobba heltid.
Mm.
Det är liksom krämen del att liksom hur får jag ihop det på bästa sätt. Ja, men det kanske är perenna grönsaker.
Ja, ja. Och det har vi ju pratat om tidigare. Jo. Det är ju väldigt bra. Ja.
Så att vi får, jag jobbar vidare på det där så får vi se att vi landar ner. Jag tänker att också att, men som du säger, att det finns ju, alltså man kan ju ganska bra om mycket grejer. Och det tänker jag också kanske en del i att det förändras vad man tycker om att läsa om. Jag tänker att det kanske...
Ja.
Jag har jättesvårt att gå förbi tidningshyllan på våren och det är så här, stor grönsaksspecial så odlar du pallkrage.
Ja, men visst.
Ja. Fast Thea, du vet allt om hur man liksom startar upp en pallkrageodling eller hur du bygger din egen jord. Eller, det är ju det enda du gör hela tiden. Du behöver inte läsa en rad till om det där. Eller jo,
nu har jag ja, men det behöver man ju. Men det är just det att man kan egentligen. Men man vill ju, det är ju så, roligt. Ja, man vill bara läsa mer.
Ja, ja.
Jag har, ofta när jag designar trädgårdar, så det är några böcker som jag har som så här, de här. En heter Färgsätt din trädgård. Den kan heta Färgsätt din trädgård med perenner. För den handlar om perenner. För att när man har designat en trädgård så gör man en ny. Är det ju väldigt lätt att man bara återupprepar växtvalet. Och där blir det så, nej, det får jag inte göra. Så att ofta använder ju jag, alltså det blir mer så här uppslagsverk. Än att jag sitter och läser boken. Och det, ja, men det är också bra. Att man har liksom de här böckerna. Att, ja, men titta. Ja, men just det. Den här perennen finns ju också. Och den här passar ju perfekt till det här läget. Den här blommar då. Och jag tror jag har några stycken sådana. En som bara heter perenner har jag för mig. Och det var liksom så här. Den här boken har vi på skolan. Och den finns inte att köpa nu. Den måste man hitta på second hand. Men den är jättebra. Däremot så är det också, det är en gammal bok. Bilderna är svartvita. Men det är en av de få böckerna där det faktiskt stod planteringsavstånd på växterna. I Färgsätt din trädgård har jag för mig att det gör det också. Och för det är sådana detaljer som man så här, ja, men det är klart du kan läsa den här fina boken med massa inspiration. Och sen när du planterar så blir det så här, men hur nära ska de stå? Det tänker man ju inte på när du köper en. Du sätter den där och den där och sen sitter det för tätt. Och så att där är det väldigt bra att man så här, titta, här ser vi CC-avståndet, center of center, är det här avståndet. Och på vissa ställen står det per kvadratmeter. Då föredrar jag CC-avstånd. För att det är inte alltid du har en fyrkantig kvadrat.
Nej.
Och de ska ju inte heller.
Nej, och sen blir gäller ju inte där riktigt heller när du.
Nej.
Alltså när du täckodlar till exempel så kan du odla mycket tätare.
Ja,
nu handlar ju det om grönsaker.
Det gör det, det gör det.
Men att eftersom du täckodlar så tillförs det mer näring. De klarar sig ganska bra även om de står väldigt tätt. Och du driver ju upp på ett annat sätt för att du ofta, de som täckodlar vill ju i regel försörja sig själv mer på grönsaker än att du vill ha en rad rädisor som du kan gå runt och äta på när man ska liksom titta på din trädgård.
Ja.
Och då handlar det egentligen om produktion.
Ja.
Inte.
Men det är ju
så mycket estetik kanske. Nej. Men jag tänker lite djupare på det, så jag tänker så här, det är ju ungefär som så stackars burhöns så intryckta i en trång liten yta. Det är så vi täckodlar med våra grönsaker. In!
Ju fler desto bättre.
Växväx. Jag tokmatar dem med gödor. Men det är ingen som protesterar. Jag har inte sett några aktivister som är i mitt trädgårdsland.
Är det liksom det kan ju inte vara veganer då.
Nej.
Det måste ju liksom vara, jag är vad heter det? Ja, men de som bara är köttätare och vägrar grönsaker som kommer in och så här.
Nej.
Så här får man inte göra. Vi ska befria dina grönsaker.
Kasta ut dem. Ja. Nej. Ja, det ska faktiskt vara lite intressant att vara med om.
Ja, det finns ju en bok som heter Trädens hemliga liv. Och den handlar ju lite grann om just det här. Att växter faktiskt kommunicerar med varandra. Ni som lyssnar förstår säkert mina tankegångar här. Och det, jag tycker det är väldigt fascinerande att det liksom är så här, med hjälp av mycel och liknande kan de skicka ut varningar till varandra att nu är den här ohyran här och det går lite långsammare. Jag tror att jag har läst att det är så här en centimeter per timme eller per minut som de liksom så här. Men fortfarande är det väldigt fascinerande att det liksom är. Och jag vet att det i boken står det om en stubbe som fortfarande levde. För att de andra träden försåg den med näring. Och det är ju ganska häftigt att det är
såhär. Äldreomsorg.
Ja, precis. Ja, och det är lite så här. Det jag inte riktigt förstår är, de har bara uppmätt det här, alltså mätt av det här i skog. Mm. I trädgården finns inte det här kommunikationssystemet. Vilket är så här, varför inte?
Mm.
Hata träden i trädgårdar varandra eller...
Ja, det är lite spännande. Ja. Däremot så läser jag om någon kille som hade spelat in ljud från sin tomatplanta.
Ja, när den är törstig. Ja,
som ja. Snacka om propaganda. Alltså det här med att behandla sina grönsaker hårdhänt. Ja. Gå inte på det där. Det är som katter liksom. Så här, mjau, mjau, mjau. Jag har inte sett mat på 4 år. Mjau, mjau, mjau. Det är samma sak med tomatplantorna.
Det är fortfarande mat i din kattskål.
Ja. Nej, men skämt åsido. Alltså, det är också ganska intressant.
Ja, men det är det. Ja. Att det liksom... Mm.
Men naturen lever ju. Alltså,
ja, men den gör det. Att jag, ja.
Vi inte förstår kanske riktigt Nej. I vilken utsträckning än.
Nej. Precis.
Så.
Ja.
Men jag läste någonstans om Tolkien som har skrivit Sagan om ringen. Han var ju väldigt förtjust i träd tydligen.
Ja.
Och det kan man ju nästan ana.
Det kan jag förstå med
Det finns ju ganska
på.
Starkt en kritik mot industrialiseringen. För det är egentligen det som hela Saruman-grejen handlar om. Att de skövlar ner naturen och drar igång stora industrier och förstör allt i sin väg.
Ja, och även hur liksom fangorn, skogen dödar en hel armé.
Ja, precis. Att träden, naturen ska resa sig.
Där kan man prata om skogens hemliga liv.
Ja, verkligen.
Ja.
Mm. Så jag tänker att de här tankarna om att, eller människor som har förstått sig på natur och att den lever, den men det tänker jag väl är ett tema inom mänskligheten överhuvudtaget. Alltså, människor som är väldigt naturintresserade, och det handlar ju både om små tanter som odlar hemma i sina växthus, till de som är skogsmästare, till även människor. Jag känner ju många som jagar, som har oerhörd respekt
för visst.
Djur och natur och liv.
Ja.
Så.
Ja. Ja.
Även om man liksom också skjuter djur med sina vapen.
Ja, men jag tror att man... I och med den handlingen kanske man börjar fundera lite så här, vad är det jag gör?
Ja,
och att du ser liksom den här stora älgen och sen bara faller den ihop och är död.
Mm.
Att det gör ju mycket.
Mm.
Och jag kan nästan tänka mig, de som arbetar med skog, att det är samma sak.
Mm.
Att du så här hittar det här, den här jättestora tallen.
Mm.
Och det kanske inte bara är så här, vad rik jag blir av det här, utan också någon slags värnad och respekt när du faktiskt fäller trädet.
Mm, precis, att man måste ta hand om naturen. Nu sladdar vi iväg lite grann här. Men
det gör vi ibland.
Jag och min man, vi äger skog. Vi har gjort det egentligen sen vi flyttade ihop och köpte hus.
Mm.
Och alltså... första gången vi skulle avverka så vet jag att vi pratade med det bolaget och så har vi funderat på det här med hyggesfritt skogsbruk.
Ja.
För vi skulle avverka ganska nära huset och vi var egentligen inte så sugna på det här kalhuggna landskapet som blir just efter. Det ser ganska
jättetråkigt ut
faktiskt.
Ja.
Det är verkligen skövel. Och de skrattar bara och liksom såhär, nej. De där hippie-idéerna, de kan ju bara lägga ner.
Ja.
Men nu fick vi förra veckan en tidning från skogsbolaget som vi samarbetade med nu. Och då, där var det ett helt uppslag som handlade om hyggesfritt skogsbruk. Och jag har också sett någon som har aviserat att de ska visa sitt hyggesfria skogsbruk. Alltså, här uppe någonstans. Och bjuder in till träff kring det.
Ja.
Och jag tänker att någonstans... händer det ju ändå någonting med respekten för naturen när man ändå börjar titta på sådana lösningar som innebär att man far mer varsamt fram.
Precis.
Med den natur som man har tagit sig rätten att bruka.
Ja, Ja.
För det handlar ju egentligen om det.
Jo. Och lite så här, alltså det är ju lite som när man skördar. Du plockar ju, om du skördar äpplen så kanske du plockar de största. Nu är det ju inte alltid möjligt i industri. Alltså det riktiga äppelodlingen gör ju inte så. Men att vi tar de stora äpplena. Du tar liksom, jag ska gå ut och plocka vinbär. Ja, jag tar ju de som är mogna och lämnar de andra så att de får. Plus att när man gör det så lämnar du ju mer, alltså det blir mer kraft till det som är kvar. Att få växa till sig och mogna och bli bra.
Precis.
Så att, ja. Ja, jag tycker hyggesfritt känns bra. Men, ja.
Vi får se vad framtiden bjuder. Om du
Precis.
fick uppmana någon att skriva en trädgårdsbok, vem skulle du välja då?
Oj! Åh, det här var en bra fråga. Ja, jag tror. Jag tror jag skulle vilja ha Marie från Trädgård i Norr, alltså tidningen. Att, kanske inte så här de här trädgårdarna, utan ja, men hennes resa i att ha en trädgårdstidning som handlar om att odla här uppe. Det skulle jag tycka var väldigt intressant. Ja. Ja, och du då?
Ja, men jag skulle nog väldigt gärna vilja att Tatiana Henriksson skrev en bok.
Ja, absolut. Ja.
En plats under solen som har varit med i våran podd. Jag tycker att hon har en grym kunskap som liksom kommer ur ganska hårda uppväxtvillkor för både
Ja.
människa och
Ja.
växter.
Ja.
Hon kan väldigt mycket saker som
Ja, det kan
jag
hon.
har lärt mig väldigt mycket saker av att läsa hennes inlägg och blogg. Alltså hon kommer nya saker hela tiden som och liksom hon är ju också riktigt välutbildad och kan mycket
Ja,
om natur och
precis.
liksom vetenskap och forskning. Så hon har ju grund för de sakerna hon hittar på.
Ja,
Och sen
ja.
får hon ju pröva. Alltså, helt otroligt bra
Ja.
tips och knep. Så där tänker jag att det har mycket att ge trädgårdar i norr att liksom få det i bokform. Nu bloggar hon ju för land.
Jo.
Det är med i tidningen. Så att det finns ju liksom att få tag på i pappersform
Ja,
så.
det gör
Men jag
det.
skulle önska att hon samlade sin kunskap och fick ut den i bokform. Jag tycker att
Ja.
det skulle bli en jättefin handbok
Ja, det skulle det.
att ta
Ja.
del av.
Ja, väldigt många bra tips så här hur gör du på ett billigt sätt och ta tillvara på de här och förmodligen lite spännande tips om växtmaterial.
Precis.
Ja.
Men är det någon som lyssnar som har några andra förslag så får ni jättegärna höra av er och
Ja.
så kan vi försöka tjata i andra
Precis.
poddavsnitt på
Ja.
människor som borde
Ja.
skriva och dela med sig av sin
Ja.
kunskap.
Och jag tror faktiskt att vi ska ta ett till avsnitt om böcker där jag också tar med en bokhög.
Ja, det blir
För det var
bra.
ju väldigt smart. Inte hela bokhyllan jag har, men ja, välja ut
Det kan
några.
vara jättemånga poddavsnitt.
Ja, det blir det. Det här avsnittet pratar vi bara om de här böckerna.
Ja, jo, men så skulle det kunna
Men
bli.
det är ju roligt. Så att, ja.
Nej, men jag tror att vi rundar av då, så ska vi
Ja, det
gå och
gör vi.
titta på lite växter och så
Ja.
kanske vi kan prata om det någon gång.
Det kan vi. Det låter bra.
Det blir bra.
Ja.
Hej, hej!
Hej!